Hej till er som inte sagt hej till tidigare. Kristoffer heter jag. Just nu så är nog de flesta av oss överens om att världsläget tycks ganska dystert. Efter pandemin, när vi tänkte att det borde nog bli bättre, så känns det som att det på så många sätt har blivit allt sämre. Och under den tiden så är det som att en bibelpassage på ett särskilt sätt slått rot i mitt hjärta. Och jag har ofta återvänt till den i mitt liv vid olika tillfällen när jag försökt finna tröst i min sorg. Och det är hämtat från Johannes evangeliets 6:e kapitel i den 66:e versen. Då läser vi: Då drog sig många av Jesu lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de 12: Inte vill väl ni också ge er iväg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Ibland när detta bibelord växt till liv inom mig, så har det varit en slags trosfrisk bekännelse som jag har kunnat stämma in i tillsammans med Petrus. Du är Guds helige. Och det finns en slags glädje i den bekännelsen. Men det är också flera tillfällen där jag snarare ganska uppgivet, kanske tillsammans med Petrus, nästan ryckt på axeln och sagt: men till vem skulle jag gå? På något sätt skulle jag vilja hitta någon annan att gå till, just för att Jesus tycks så långt borta just då. Gud tycks så frånvarande i världens lidande, att jag på något sätt skulle önska att det fanns någon annan att sätta mitt hopp till. Men likväl är jag så fast förvissad om att Jesus är mitt och världens hopp, att jag kan inget annat än att stå kvar hos Jesus och säga inför honom: Herre, till vem skulle jag gå? Med mina sorger, med mitt lidande, med oron över världens utveckling, med mina vänner, med allt det de bär på, herre, till vem skulle jag gå? Och jag tror att vi är klokt i att röra oss kvar inför Jesus, både med vår bekännelse och kanske med vår slags trosbekännelse med frågetecken. Att stå kvar hos honom. För vi är ju tyvärr vare sig den första eller sista generationen som söker efter Guds ljus i en mörk värld. Många generationer före oss har också famlat efter det himmelska ljuset, och det kommer säkerligen komma flera generationer efter oss som gör detsamma. Och just vid de tillfällena, då tycks det som att Gud blir särskilt ivrig, i alla fall när vi läser Gamla testamentet, att sända profeter till sitt folk som talar sant om verkligheten, om det de ser. Profeterna skönmålar ingenting. De talar klarspråk. Och efter att de har sagt hur tillståndet är, så är det som att de också river en reva av ljus i allt mörker och säger att Guds ljus bryter igenom också nu. Därför så återkommer de med uppmaningen att vi på så sätt ska lyfta blicken för att se tillvaron ur ett större perspektiv. Vilket gör att det kommer ett löfte som hör samman med att Gud är närvarande. I Jeremias 29 kapitel får vi ett sådant exempel. Där läser vi i den 11:e versen: Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. välgång, inte olycka. Jag ska ge den framtid och ett hopp. Och sen kommer, tänker jag, de avgörande orden. Nämligen, när ni söker mig ska ni finna mig. Guds närvaro är garantin för att framtiden är ljus. Löftet om att Gud kommer till oss, det förändrar allt. Vilket gör att det vi ser av världen just nu säger inte allt. Utan framtiden är god, för Gud har lovat det. De utmaningar som finns i Sverige, i våra områden, i våra sammanhang, de har inte sista ordet, utan Gud säger att det finns en framtid just för att Gud har kommit till oss. Och det tänker jag att det är så stor tröst för oss. Och samtidigt så kan vi fortfarande fundera på, men på vilket sätt kommer Gud till oss? Och jag tror att Guds svar på lidandets problem är kanske som allra tydligast i det som i vår svenska översättning råkat bli den kortaste bibelversen. Egentligen bara 4 ord. Men jag tänker att när de 4 orden fyller vårt hjärta, då är jag rätt säker på att de också förvandlar vårt liv. Vi läser i Johannes evangeliets 11:e kapitel i den 35:e versen. Jesus föll i gråt. Jag tänker att det är ord som kan få tillvaron att gunga till. Gud delar våra tårar. Gud delar dina tårar. När Jesus kom till oss så kom han inte med någon slags teoretisk förklaring om det ondas problem. För ondskan är inte logisk. Den är ologisk och brutal. Det finns ingen förklaring till varför en del av dem vi älskar förändras till oigenkännlig på grund av sjukdom. Det finns ingen förklaring till naturkatastrofer som plågar världen just nu. Det finns ingen förklaring till gängskjutningar, till dödande, till våld, till sjukdom, till missfall, till allt det där som vi alla på olika sätt är drabbade av. Det finns liksom inga logiska förklaringar på någonting av det. Däremot så finns det ett gudomligt löfte om närvaro. Och jag tänker att det löftet är verkligt, det är sant och det förändrar vår situation. Ni som är eller har varit mörkrädda, jag tänker att ni vet exakt vad jag talar om. En mörkrädd person kan ju vara alldeles vettskrämd, skrämd från vettet. En buske blir en farlig hund och ett träd blir en obehaglig kar. Men bara att få höra en annan persons röst kan göra att rädslan fullständigt tappar sitt grepp om oss. Eller bara en annan person lägger sin hand på oss kan göra att vi plötsligt åter kan se världen klart. Fortfarande är ju mörkret lika mörkt och busken står kvar och allt det där. Men ändå så är det som att ingenting är så likt. Och på liknande sätt tänker jag att det är med Guds löfte till oss. När Gud kommer till vårt mörker är det mörka fortfarande lika mörkt. Döden lika brutal. Det onda lika vidrigt. Ändå så har någonting skett med våra liv. Gud har kommit till dem. Guds närvaro är hos oss. Och därför så är ingenting sig likt. Och jag tror också att det är så viktigt att vi upptäcker i vilket sammanhang som Jesus gråter. För strax innan hans tårar så hör vi hur Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Och tänk att här kan vi avslöja lögnen om att jag behöver välja på att gråta eller förtrösta. Proklamera Jesus som livets herre eller förneka sorgen. Båda ryms inför Jesus. Jag kan tro på livet och sörja döden. Jag kan bekänna Jesus som uppståndelsen och sörja någon som jag tvingats ta avsked från. Jag behöver inte välja. Inför Jesu ansikte ryms båda två. Och det tror jag att när vi möter lidande i vårt liv så hamnar vi i en återvändsgräns så fort vi frågar oss själva varför. Om du provat det så är jag rätt säker på att du hamnat i en av våra återvändsgränder. En återvändsgränd där vi så ofta blir bittra. Varför drabbar det här mig? Varför? Och frågan som jag tänker hjälper oss ut från vår bitterhet är: på vilket sätt är Gud närvarande i det här? Och jag menar inte att förenkla frågan, men att hjälpa oss vidare med vår sorg. Det är ingen lättvindig fråga på vilket sätt Gud är närvarande. Det är ingen söndagsskolsfråga där svaret bara är ett ytligt Jesus. Utan att ta den frågan på allvar och fråga sig själv: på vilket sätt i den smärta som jag känner just nu kan Gud vara närvarande? Och i vissa fall tänker jag att vi kanske erfar Guds omsorg genom en vän. Ibland kanske genom en sång eller ett bibelord. Ibland kanske genom ett faktiskt helande likt Lazarus. Men åtminstone kanske en slags förtröstan som gör att vi kan förtrösta på Guds omsorg också morgondagen. För att Gud har lovat det. Och det tror jag att vi som vid så många andra tillfällen i vårt liv behöver dela det hoppet tillsammans med varandra. Vi kanske får en föraning om vad det livet innebär när vi läser i Markus evangeliets 16 kapitel från första versen. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja Jesu kropp. De går tillsammans. Och tidigare när jag läst det här bibelsammanhanget så har jag så ofta tänkt att de går där utan hopp och allt är mörkt. Men på senare år har jag mer och mer tänkt det kanske faktiskt är hoppet som bär dem. Hoppet de har om att det finns en morgondag för att Gud är god. Hoppet de har i gemenskapen med varandra. Det är det som gör att de kan gå och visa sin kärlek. Och när de väl är där så erfar de att även på den plats som tycks så definitiv, så slutgiltig, så totalt meningslös, döden, också där gror livet. Också där bryter Guds ljus in. Vilket gör att de efter påskdagen kan bli vittna om att det inte finns en enda plats ditt Guds kärlek inte kan nå. Utan Guds kärlek kan tränga igenom det djupaste mörkret. Det yttersta hotet, döden. Och fylla den med liv. Och när vi då bär hoppet tillsammans så tänker jag att vi på olika sätt kan få nåden att erfara Guds omsorg. Och i kyrkan så ger vi ibland plats för den typen av vittnesbörd där någon får berätta om någonting som har hänt i deras liv. Och jag vet inte hur det är med dig, men alldeles för ofta så tycker jag att de kan ge någon slags kollektiv magknip. Tyngda axlar. Det som är menat som något gott blir att folk får dåligt samvete och känner bitterhet över att det går bra för någon annan och uselt för en själv. Och när det sker så tror jag att vi kanske som gemenskap har gått vilse. För så ofta så klyver vi världen och det som Gud egentligen har fört samman. Och när man läser till den bibliska berättelsen så är ju Guds ingripande, det är inte en person som får vara med om någonting, utan det är en person som och gemenskapens vägnar får vara med om någonting. Och på så sätt så upphör avståndet mellan dig och mig, men också mellan då och nu. För oss nutidsmänniskor kan det ju nästan te sig provocerande att när judar får beskrivet hur de ska fira uttåget ur Egypten, så ska de fira det och berätta det som att de som firar det är med om det där och då. Och vi kan tycka att det är fånigt. Det kan gått flera hundra eller tusentals år mellan det faktiska uttåget och judarna som träffas där och då. Men genom Guds nåd så är det som att det avståndet upphör, vilket gör att vi blir alla indragna i Guds stora berättelse. Vilket gör att vi på ett sätt skulle kunna säga: men minns ni inte när vi gick med kvinnorna till graven? Vi var ju där, både du och jag. Vi gick med våra kryddor och oljor liksom. Skulle, men så mötte vi Jesus som den uppståndne. Just för att avståndet mellan då och nu och dig och mig förenas till ett vi och till ett nu. Och när vi får lyssna till någon som delar att de fått vara med om ett mirakulöst helande på något sätt, så är det inte för att den personen ska visa sin egen förträfflighet, utan vittna om Guds godhet och ge oss en liten försmak om den dag som kommer när Gud ska bota alla sjukdomar. Eller när någon av oss delar ett musikstycke, så är det en föraning om himmelrikets lovsång. När någon berättar om gudomlig tröst, men då tänk att det är också en försmak av Jesus sårmärkta hand som torkar alla tårar. Och på så sätt så blir vittnesbördets plats i kyrkan ett tillfälle att påminna oss om vem Gud är och vad Gud en dag ska göra med oss alla. Men fram tills den dagen så kommer vi fortsätta leva med våra sorger och med våra kamper, våra glädjeämnen och våra mirakler. Och just därför så tror jag att vi är klokt i att försöka öva oss i att se våra liv i ljuset av Guds ord. Och när det gäller det onda i världen så tror jag att det åtminstone är inom tre områden som vi kan behöva öva oss. Det handlar om kaoset, rädslan och Guds övergivenheten. I Matteus evangeliets 14 kapitel så läser vi att lärjungarna är ute på sjön och åker. Och så blåser det upp till storm, och så läser vi från vers 25. Strax före gryningen kom Jesus till dem gående på sjön. Och så vid vers 28. Petrus sa: Herre, om det är du, säg åt mig att komma till dig. Han sa: kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Och strax innan dess säger Jesus: lugn, det är jag, var inte rädda. Vatten, som i Bibeln återkommer som en bild för kaosmakterna, blir här inte bara ett exempel på en spektakulär promenad, utan också att Jesus är herre över kaoset. Att kaosmakterna inte kan dra ner honom, utan att han kan gå ovanför dem. Och för oss tänker jag också att det blir en påminnelse om att också i kaostider så hörs Jesu röst till oss alla: kom, var inte rädd. Vilket gör att när livet är turbulent så kan jag be Gud om hjälp att i kaoset se Jesu ansikte, höra hans röst. Att han också där bjuder mig in till gemenskap. Och väl när vi faller, då är vi inte ensamma, utan Jesus sträcker ut sin hand till oss. Ställer oss i båten tillsammans med honom och våra andra vänner. Det andra handlar om rädsla. Rädsla för att dö, rädsla för olika besked, rädsla för det okända. För det lidandet vi vet om eller vi inte vet om. Även här tänker jag att Bibeln hjälper oss att få en slags hållning som gör att vi också i rädslan kan öppna oss för Gud. I Lukas evangeliets 22 kapitel läser vi att Jesus ber: Fader, om du vill det, ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Jesus är inför den gode fadern med sin ångest. Den skiljer honom inte från fadern, utan på ett sätt för den honom närmare Gud. Detsamma gäller för oss. Vi kan träda fram inför Gud med vår rädsla, med vår ångest, och lita på att den inte skiljer oss från fadern, utan snarare leder oss kanske till nåden att få kraft att uthärda det som är vårt liv just där och då. Ibland kanske också en ängel visar sig för oss i form av en vän som ger oss en uppmuntran och som på så sätt ger oss kraft att faktiskt leva det liv som råkat bli vårt. Guds övergivenheten. När vi möter kaos och fylls av rädsla, så är det enkelt att känna att Gud är frånvarande. Och jag vet inte om du varit med om det någon gång, men de av oss som vi något tillfälle erfarit på något sätt att Gud upplevs frånvarande, vet hur smärtsamt det är. Det är som att ateismens avgrund öppnar sig framför vårt liv och så ser vi i något slags totalt mörker och känner ofta en ganska stark rädsla. Rädsla inför att leva, rädsla inför Gud, rädsla inför vad som ska hända med oss. Och är det du, eller om du har varit där, så tror jag att även där är Jesus vår följeslagare. På korset så hör vi Jesus ropa: min Gud, varför har du övergivit mig? Och jag tänker att det vi ett par tillfällen i vårt liv kanske är vår enda eller vår främsta bön. Och ber vi den, så ber vi den tillsammans med Jesus. min Gud, varför har du övergivit mig? Och när vi har ropat ut vår bön, så kanske vi kan förenas med Jesu nästa bön, som är: i dina händer, Herre Gud, lämnar jag nu min ande. Att överlämna vårt liv till Gud, lita på att han tar emot oss. Och när mörkrets makter omgärdar oss, så får vi likt Jesus rikta vår blick mot fadern. Och där be Gud att vi får höra den röst som med så klar och tydlig stämma säger: ingenting kan skilja dig från min kärlek. Varken krafter i höjden eller makter i djupet. Varken något som är eller något som kommer. Ingenting. Absolut ingenting kan skilja dig från min kärlek. Och när de orden hörs och tas emot vårt hjärta, så får vi också erfara Hur Guds ljus tränger undan vårt mörker och fyller det med kärlek. Och då kan vi, likt folk varit förr, få bli ett vittne om Guds omsorg och trofasthet. Samtidigt vet ju de flesta av oss att det är på så många andra ställen som vi söker vår tröst, som vi sätter vårt hopp. Jag tänker bara när det gäller den politiska turbulensen som är i vår omvärld just nu, så väcks så snabbt längtan att vi måtte bara få en bra ledare. Oavsett vad vi står politiskt så hoppas vi det som kan ordna upp vad det nu än är. Och det finns i Matteus evangeliet både ett varnande och ett trösterikt exempel. Vi läser i Matteus evangeliets andra kapitel från vers 1. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Och så kan vi läsa vidare hur de sen då sänds iväg vidare. Och så står det från vers 9. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett upp gick upp före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De får syn på en stjärna och låter fördomarna leda dem till maktens centrum. Där blir de besvikna. De ger sig ut i natten igen och får syn på stjärnan. Stjärnan fyller dem med glädje. Ett av de främsta kännetecknen på att vi har med Gud att göra. Glädjen. Sen beger de sig till Jesus, faller ner och hyllar honom. Och jag tänker att det är ett varnande exempel för oss hur vi lätt leds av våra fördomar och hamnar i maktens korridorer. Och det är ett oerhört trösterikt exempel för oss. Även när vi går vilse kan vi till slut hamna rätt. Bara vi ber oss ut på natten igen och söker efter stjärnan som fyller oss med glädje. Och där tänker jag att vårt och världens hopp är hos Jesus. Det är bara han vi kan sätta vår tilltro till. Han är den som kommer till oss. Han är den som delar tårar med oss. Han är den som helar oss. Han är den som upprättar oss. Och det gör att vi kan få ett slags hoppets hållning mitt i det som kan på så många sätt beskrivas som vredens tid. Vi har fått ta del av ett hopp som bär genom mörkret ända in i evigheten. Och vi befrias genom den hållningen från Messias komplex som säger att det är upp till oss. För vi vet att hoppet står till Jesus. Vi befrias från missmodets återvändsgränd, för vi vet att Guds rike har brutit in och är redan hos oss. Och vi befrias från optimismens ok som säger att om vi bara tänker rätt så blir det bra. För vi vet att det är inte våra tankar utan det är Jesus som förvandlar våra liv. Och där tänker jag att utgångspunkten är att vi talar sant likt profeter gjort genom alla år om verkligheten och det vi ser just nu. Att vi övar oss i att tala klarspråk om det som händer. Och det gör vi ju på så många sätt i kyrkan. Genom att lyssna till Guds ord, be. Och i bästa fall också genom förkunnelsen. Där vi får säga saker, benämna dem och låta dem få vara så fula och vidriga som de faktiskt är. Och samtidigt öva oss i att öppna vår blick för Guds parallella verklighet som är himmelriket. Och det gör vi också i gudstjänsten. Där vi sjunger sången om den framtid som ändå ska komma till oss. Där vi förkunnar om Guds godhet och trofasthet. Där vi lär oss hymnen som handlar om att livet har segrat över döden. Och båda behövs i gudstjänsten. Både bönen om Guds ingripande och glädjen över Guds svar på våra böner. Och jag ska avsluta med att läsa ett bibelord från Johannes evangeliet i det 20:e kapitlet. Från den 19:e versen. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: "Frid åt er alla." Sedan visade han dem sina händer och sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: "Frid åt er alla, som Fadern har sänt mig sänder jag er." Sedan andades han på dem och sa: "Ta emot helig ande." Just när ingen annan väg verkar möjlig, allting verkar hopplöst, uppenbarar sig Jesus för lärjungarna. Han ställer sig inte hos en falang eller hos en person, utan ställer sig mitt i gemenskapen. Där ställer sig Jesus än idag, mitt bland oss kristna. Och så säger han: "Frid. Frid åt er alla." Och så andas han på oss och ges av den heliga ande. Och det är kanske det som är vägen framåt i vredens tid. Att våra ögon öppnas för Jesu närvaro. Att våra öron hör Jesu ord. Och att vårt hjärta blir en boplats för anden. På så sätt så kan vi lita på att morgondagen är god, för Gud har lovat att han håller den också i sina händer. Guds vår är på väg. Vi får tillsammans verka för att mer av Guds sommar blir synlig i våra liv och i våra gemenskaper. Vi ber. Livets Gud, öppna våra ögon så att vi kan se din son. Hjälp oss att höra hans röst och låt vårt hjärta få bli en boplats för den heliga ande. Så att vi kan leva med hoppets hållning i vredens tid. Och på så sätt bli ett vårtecken mitt bland all död. Ett tecken på att livet segrar och att Guds sommar är på väg. Amen.